Radioplay.
Välkomna till podcasten Mord mot mord som görs av Karin André och Anna Sandell.
Hej och välkomna till poddradioprogrammet
Mord mot mord.
Mord mot mord. Gud, nu det ser verkligen bara ut som att du vill visa upp din klocka. Att du typ så bara, vänta, jag måste bara, kolla vad klockan är. Anna har fått en ny klocka.
Det är inte fel i sak.
Att visa upp sin klocka?
Att jag vill visa upp min klocka.
Nej, gud nej. Det enda som är fel med det är väl att vi precis
har pratat om det. Men det har blivit,
men det vet ju inte lyssnarna.
Nej, precis.
Du vill ju visa upp dem för lyssnarna.
Exakt, kolla här.
Ser du? Wow.
Jag intervjuade klockan. Men det som är sjukt är...
Vet du vad, den enda personen som var tystare under den intervju med dig än Sigrid. Din klocka. Sigrid däremot, hon är på gång.
Nu är hon igång.
Vi har Sigrid med oss idag.
Ja.
Så om det är någonting ni hör så är det...
Är det ett barn?
Ett barn. Just det, eller annars... Klockan.
You never know.
Den fjärde karaktären.
Exakt.
I den här podcasten.
Nej, men jag är väldigt glad för min nya klocka. Den är så spännande. Det är en interaktiv klocka. Så behöver vi inte säga mer än det.
En interaktiv klocka.
Det kallas väl för det?
Jag vet inte.
Smartwatch kanske det heter.
Alltså en interaktiv klocka tänker jag är... Eller du gjorde den precis, din interaktiv klocka, när den interagerade med oss kan man säga.
Precis.
Ja, det var bra.
Det.
Det var bra.
Någon gång det.
Hur mår du?
Jag mår bra. Det här med att vara mamma.
Vilken grej, va?
Vilken grej. Sigrid har kommit in i en bråkstake fas på nätterna.
Så typiskt henne att redan var inne i puberteten.
Verkligen. Så att jag sover lite kast. Så jag är ganska trött.
Jag förstår det.
Ja, men annars mår jag jättebra.
Bra.
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag har varit i Lund hela helgen.
Mm.
Och jag skrev det här till dig.
Min gamla
stad. Jag måste verkligen säga det. Lund är fan kanon. Mm. Men Lund är också kanon för att det är alltid så många mord mot mord-lyssnare.
Ja, det är så kul.
Det är härlig tjej på härlig tjej som
härligt.
Kommer fram och är underbara och jättegulliga.
Nu kommer jag kanske ännu hellre vilja åka ner och hälsa på mina svärföräldrar som bor i Lund.
Ja, men jag tänker också att någon gång får vi ha en livepodd i Lund.
Ja,
och samla alla de här härliga
på mejeriet, tjejerna. Eller vad var ni i helgen?
På mejeriet, nej, på Grand var vi i helgen.
Ja, även poddandet.
Japp.
Ah, okay.
De har ju massa salar där. Nej, men det var jätteroligt, det var Lund Comedy Festival som är alltid mysigt typ.
Vad härligt.
Så det var skoj.
Men du sa mejeriet på, har du aldrig varit där?
Jo.
Ja, det lät som att du trodde att jag hittade på att det fanns ett ställe som heter det.
Ah, nej, nej. Jag bara tänkte, är det stort nog? Eller har de en ishall?
Alltså de har ju hela parken bredvid.
Just så vi kan fylla hela den. Ja. Det blir som du vet när när Guldhjältarna 94 kom hem och
såg
i Rålis.
Så kommer det.
Så exakt så.
Var det i Rålis?
Det var i Rålis, ja.
Jag alltid tänkte att det var i Kungsgården.
Ja, okej, jag alltid tänkte att det var i Tanto. Men jag vet att det är i Rålis.
Varför skulle det vara i Tanto?
Tänker det är större.
Så konstigt läge. Jag tänker att
det är bara för att du aldrig är på Söder.
Jo, det är jag visst det. Vad är det där för attack? Jag har varit på Söder förra veckan var jag på Söder i 4 gånger, 4 dagar.
Av 7.
Nej, men anledningen till att det är konstigt läge är för att alla sådana här firanden brukar alltid vara i Kungsan för att det är så otroligt centralt. Jag tycker Rålis, som jag ändå bor väldigt nära, också ett väldigt konstigt läge att ha firandet på.
Men den är väldigt lång. Det här kan vi inte prata mer om. Men den är väldigt långsmal, så jag tänker skulle passa att man liksom trycker ihop dem.
Trycker ihop.
Någon VM94 firandet i Rålis.
Jag skulle säga någonting till dig.
Hade det någonting med The Betty Broderick story att göra?
Ja, alltså förra veckan så pratade vi ju om den och då hade jag sett typ 2 avsnitt.
Det är alltså andra säsongen av Dirty John som handlar om Betty Broderick.
Nu har jag sett nästan alla avsnitt. Alltså den är så
fruktansvärt,
den är så
frustrerande.
Yep. Man är så sjukt kluven.
Japp.
Yep. Och den är så bra tycker jag.
Ja, och man känner så enormt mycket med Betty Broderick, men samtidigt blir man galen på henne för att hon gör så jävla dumma och...
Hon gör så dumma beslut.
Hon tar så dumma beslut och gör så dumma grejer och samtidigt så känner man så mycket med henne och det är en sån himla jobbig
känsla, ja. Det är så, det är så ambivalent.
Men den är väldigt bra. Visst är den det?
Otroligt bra. Jag tyckte ju som sagt väldigt mycket om säsong 1 också.
Jag vet, vi håller på att kolla på den nu. Ja, men jag har inte sett den innan. Men den är ju också kanon. Alltså.
Visst är den det?
Det är ju extremt lättsmält för inom ämnet. Liksom. Ovanligt exakt. Lättsmält. Det har ju inget mörker.
Nej.
På ett, det är klart att det har det. Det handlar om människor som mår jättedåligt. Mm. Men inte det här, miljöerna är inte mörka.
Nej.
Som de alltid annars. Mm. För nu är det lite så glätt. Ditt ja. California life hela tiden, typ.
Jag tycker det är stört intressant.
Ja, men verkligen. Jag är också väldigt glad i allmänhet för att jag upplever att jag har fått tillbaka min önskan att kolla på True Crime.
Ja, vad härligt.
För att jag har ju sen i våras, jag tror på riktigt att det var när vi spelade in så fruktansvärt många poddavsnitt.
Det var det enda vi gjorde.
På himla kort tid. Ja, det var det enda vi gjorde.
Det enda jag gjorde.
Förutom att problemet var att det var inte det enda vi gjorde. Vi jobbade också heltid typ.
Nej, inte jag. Jag var höggravid och låg på soffan. Mest.
Men kom inte att säga att det inte var ett heltidsjobb.
Det var ett heltidsjobb.
Ja, för du gjorde det på heltid.
Det var det.
Nej, men alltså att jag var så här, det var liksom, jag var helt slut i huvudet. Jag kunde liksom inte. Det enda jag kunde kolla på var Below Deck.
Ja.
Men nu är jag tillbaka.
Fan vad härligt.
Så nu har vi kollat på Betty Broderick. Vi har kollat på, håller på att kolla på första säsongen då. Vi har ju kollat på Unsolved Mysteries.
Mm.
Och vi har också, eller mitt nästa.
Var
vi
det?
Har också kollat på Golden State Killer-dokumentären. Ja. Men mitt nästa är The Vow.
Ja, det hörde jag My Favorite Murder pratade om.
Exakt. Det är alltså dokumentären om Nexium.
Ja.
Vi har ju pratat om en podd tidigare som heter Escaping Nexium. Och nu har då HBO släppt en, eller börjat släppa, eftersom de fortfarande inte släpper allting samtidigt.
Nej. Men jag gillar det. Jag gillar det. Jag saknar linjär tv. Därför tittar jag alltid på linjär tv på dagarna när jag är ensam hemma.
Du kan göra det på kvällen med.
Men det är så dåligt. Okej. Det är så dåligt tablå. Jag förstår inte vad som händer.
Ja. Nej. Ni vet för hur, alltså, vet du vad, nu ska jag säga vad det stora misstaget är enligt mig.
Mm.
Det är alltid en film.
Det är alltid en film eller alltid repriser.
Ja.
Så alltså, det är helt sjukt. Du vet på en fredagkväll eller en söndagkväll eller en lördagkväll, då man än tänker stora tv-tittarkvällar.
Ja.
Så är det repriser från 2018 av typ så här halv åtta hos mig, vilket jag ändå gillar, men då har jag sett dem för de gick 2018.
Kul att du minns dem. Men just det, här var ju den med skummersoppan som gick åt helvete.
Det har gått långt när Oscar igår så här, det var svenska Hollywoodfru, och Oscar bara, jag har redan sett det här för jag vet att Anna Anka dyker upp snart. Och då är det så här, då har Oscar sett det till och med. Som inte ens tittar på
svenska Hollywoodfru. Nej, det är inte okej.
Ja, det var.
Men du gillar om, i alla fall att det släpps.
Jag gillar det här med att vänta.
Nej,
för jag gillar inte att bingea.
Nej, just det, det gör du inte.
Mm.
Jag gillar att göra det. Men den ska vara, eller My Favorite Murder,
de älskar
den och tycker det var super. Mm. Och att det verkar som att det är en person som har gjort den som har varit med i sekten typ. Det är ju det här, den blev ju superkänd för att hon, en av Smallville-skådespelarna, var ju med. Mm. Och försöker typ värva andra kändisar på Twitter.
Mm. Så jävla stört.
Så den är jag riktigt peppad.
Vi kan ju tipsa om den podden igen också, för de som inte lyssnar på den, för den var också stört bra.
Jättebra, och var ju också med en kvinna som hade varit ganska högt uppsatt i sekten, tror jag.
Mm. Riktigt stört. Ja, den ska jag faktiskt titta på också.
Eller hur?
Mm. Det känns väldigt som att
vi har en plan.
Vi har en plan,
men det finns också liksom mycket bra true crime-innehåll just nu.
Det gör det. Och vet du vad jag längtar efter?
Nej.
Jag längtar till på fredag. För om två dagar så ska vi hem, jag, Oscar och Sigrid ska hem på middag till dig och Marcus.
Nej, men alltså.
Jag längtar så mycket.
Vet du vad jag verkligen, verkligen hoppas?
Nej.
Att Marcus inte fejkar en hjärnskakning den här gången.
Aj, jävlar. Det slutade som det slutade, säger jag bara sist. Men nu har vi ett barn med, så nu måste vi vara lite mer responsible.
Ja, men exakt. Mm. Så vi kan lägga Marcus och Sigrid och så.
Exakt. Sigrid ska köra oss hem sen.
Kul. Jag tror att hon har kört bra.
She's in the driver's seat.
Verkligen. Nej, men
det ska,
jag vet,
bli, så
det ska bli så jävla, jävla mysigt.
Och hur mycket vi kommer ha
att prata om.
Och prata om.
Och vad lite vi kommer ha att prata om sen i podden, för att vi har pratat om allting.
Typ så.
På fredag, på våran middag.
Det är det som är så kul att umgås. Utanför podden. För det var länge sedan vi hängdes utanför.
Ah, vet du vad? Älskar att umgås med dig.
Jag med. Detsamma.
Ska vi...
Vi kör.
Ja.
Hej.
Hej. Anna, en sak som jag verkligen vill säga till dig. Det är att du har redan... Du vet, det här som... Alltså en av mina starkaste så här upplevelser eller bilder av min mamma är att hon kan göra 80 000 saker samtidigt. Det känns verkligen som en sån grej som man tvingas lära sig som specifikt
som förälder.
Som förälder, men också mycket mamma, PGA, patriarkat och andra saker. Och det har du, just nu är det bara ett, det är ett vickande som pågår av en stol. Det är ett poddande som pågår. Samtidigt håller på att plocka fram ditt manus och prata med mig. Det är otroligt.
Men alltså, man har faktiskt, jag måste säga det, man lär sig bara, och hon är ju med hela tiden.
Ja.
Yeah. Man lär sig. Det är väl tur.
Med och med. Hon är med. Hon spanar på mig.
Hon spanar så mycket på dig. Det kommer mycket intryck och smälta idag.
Ja.
Bara inskriva. Tycker du om hennes kaninbyxor? Ser du att det är små kaniner på knäna?
Nej, men.
Väldigt gulliga, men
väldigt
säger du själv.
Väldigt, väldigt gulliga.
Hon har valt dem själv, just, men ändå.
Ja. Redan så bra stylist.
Verkligen. Ja. Var det jag som skulle börja?
Ja, det är du som ska börja. Ja.
Okej, då börjar jag. Tidigt på morgonen den 5 augusti 2009 åkte Dalia Dipolito till gymmet för att träna. Vi befinner oss i Florida.
Florida.
Ja, i Florida. Mm. Jag tror vi är i Boca Raton eller Baton Beach eller något sånt. Jag kommer inte ihåg.
Wow. Boca Raton.
Men hon hann knappt komma till gymmet. Oj, prosit. Hon hann knappt komma till gymmet innan det, hon får ett sms på sin telefon. I smset så är det, står det så här, hej ma'am, please contact me, sergeant, bla bla bla. Det är så sms från en polis som ber henne ringa honom. Och hon ringer upp och han säger så här, vi skulle behöva att du kommer hem omgående till ditt hus. Så hon sätter sig i bilen och kör hem. Och när hon liksom kör in på sin gata så möts hon av typ den värsta scenen man kan tänka sig. För att hennes hus är helt avspärrat så här med polisband. Och det är liksom ett gäng polisbilar som står parkerade runt om på hennes uppfart.
Okay.
Och hon möts av den här polisen som har smsat henne. Och han ger henne de fruktansvärda nyheterna att någon har tagit sig in i hennes hus och skjutit hennes man Mike Dipolito. Och han har tyvärr avlidit. Hon bryter ihop totalt och bara kan inte tro att det är sant. Liksom, hur kan någon... Det var ju så här tidigt på morgonen, de bor i ett jätteskyddat område. Hon har åkt till gymmet, han brukar typ gå ut och gå med hunden. Alltså, hon kan verkligen... Hon är helt förstörd.
Hon kan inte ha varit borta särskilt länge heller.
Nej, hon har varit borta i typ... Hon åkte hemifrån typ kvart i sex. Och hon rings hem typ 6:30 kanske eller något sånt där.
Det är misstänkt tycker jag.
Okej.
Okay. Okej.
Eftersom det liksom är helt tydligt att hennes man har blivit utsatt för ett brott så plockas Dalia in till polisen för att de vill liksom höra sig för om hans kontakter och typ hans liv och vem som kan tänka sig hur vill jag göra honom illa och så här. Så de åker in till polisen och hon sitter då i ett förhörsrum med en polis som förhör henne. Inte samma tror jag utan en annan.
Mm.
Och de frågar henne typ så här, vet du om han har några fienden eller några som kan tänka sig vilja skada honom?
Mm.
De tycker typ att det ser lite ut som ett inbrott och sådär, säger de. Men de frågar ändå så här, vem kan ha gjort det här?
Ja. Yeah.
Och då berättar Dalia att Mike, han har tidigare liksom haft problem, eller han har suttit inne och han är villkorligt frigiven för ett gäng olika bedrägeribrott. Så att hon tänker då, eller hon säger att det finns säkert flera personer som han har typ dels gjort de här bedrägeriskamsen med, men också folk som blivit utsatta för det, som kan tänka sig vilja göra illa honom. Men alltså de sitter inne i det här rummet inte länge innan polisen plötsligt bara säger så här, vi kommer gripa dig idag för mordförsöket på din man.
Mordförsök? Vänta! Har de liksom gjort?
Du ska få höra. Det är inte slut nu. The end. Nej, jag ska berätta vad som har hänt.
Okay.
Det är spännande. Det är som en det är som ett så här, konstigt avsnitt typ i någon så här konstig serie, deckarserie.
Ja.
Mike Dipolito träffade Dalia Mohammed när Dalia arbetade som sexarbetare i oktober 2008.
Mm.
Mike var då gift med en annan kvinna sedan 7 år tillbaka och han hade typ haft så här problem med missbruk och det här liksom han hade Han hade liksom levt ett ganska tufft liv innan och han hade ju då suttit i fängelse och du vet så här. Men han är i alla fall gift med en kvinna när han träffar Dahlia. Han typ ringer till, hon är liksom ansluten till typ någon sån
eskorttjänst.
Eskorttjänst, ja. Mm. Så han typ ringer henne till, ja, för att hon kommer till hans kontor en kväll och de typ har så här, de typ klickar liksom.
Så han är otrogen med henne mot sin fru på sitt kontor.
Ja, exakt.
Jag fattar.
Och dagen efter så ringer han och liksom vill träffa henne igen och då tar han med henne hem för då är hans fru borta och hon typ så här, säger att hon kan tillbringa natten där utan typ någon extra kostnad och så här. De liksom, ja, de gillar varandra ganska snabbt så.
Mm.
Och så de blir kära och efter bara 2 veckor efter att de har träffats så ansöker Mike om skilsmässa.
Åh jävlar.
Mm. Och han,
gud, stackars den frun. Nej, så bara, vad fan händer nu?
Alltså det är så jäkla stört för allting händer så stört fort. För typ 2 veckor igen efter att han ansökt om skilsmässa så friar han till Dahlia med en riktigt fet förlovningsring. Som jag hörde den var värd $26,000.
Åh jävlar.
Det är så stört mycket pengar.
Yep.
För en ring. Men alltså, man skulle inte tacka nej om man fick en.
Jag hade typ gjort det. Jag var så stressad.
Men det är ett stort. Man kan typ
Marcus,
så här,
var du fått de här pengarna?
Han bara, fråga inte. Sätt bara på den här ringen.
Det är inte konstigt att han håller på med bedrägerigrejer.
Nej, det är så sjukt mycket pengar.
Ja.
Men det känns väldigt amerikanskt. Där är de ju typ så här.
Det är någonting med en månadslön.
Den ska få 5 gångers månadslön. Och sånt.
5 gånger?
Det är ju asfånigt.
Det är för många gånger.
Jag tycker 10. Nej, Sigrid. Vi behöver de pengarna till att äta mat.
Bra. Hör du det, Oskar?
Verkligen. Något. Eller? Jag vet inte! De gifter sig i alla fall 4 månader efter att de har träffats i februari 2009.
Jävlar.
Så det är liksom snabbt så jobbat.
Mm.
Och han har ju då som sagt haft problem med polisen och ägnat sig åt en hel del skumma affärer. Han hade då, det här bedrägeriskammen som han gjorde var att han hade så här ett telemarketingföretag där de ringde folk och typ så här, sa till, var så här, vi hjälper dig att investera i utländska valutor och typ i så här, guld och du vet sånt. Så att folk förde över pengar till ett konto och de blev ju såklart liksom...
De försvann. Ja.
Så att när de åkte fast så erkände sig Mike skyldig till det. Liksom han erkände sitt brott och han dömdes då till 2 års fängelse och han satt 7 månader inne. Så att när han träffade Dahlia så var han då ute på så här villkorlig frigivning och det är viktigt att han sköter sig.
Ja.
Och, ja, som det är alltid.
I livet.
Ja, men det är extra mycket när man är på villkorlig frigivning.
Ja.
Men så att, ja, precis. När de träffas så är, alltså de är ju jättekära. Och Dahlia är väldigt så här, visa det för alla. Hon håller på väldigt mycket med public affection och du vet så här, tar hand om honom och fixar och donar och så här. Men det verkar också som om Mike är superkär i Dahlia också. Han typ,
men de är väl nykära?
Ja.
Alltså de har ju varit tillsammans en kvart.
Exakt. Mm. Och han typ ger henne massa grejer och du vet, så hon får pengar och saker och han köper ett hus, så ett jättefint hus och typ en jättefin bil. Och enligt vissa så menar de att det var så här del av en pengatvättsverksamhet för att han köpte väldigt mycket grejer cash liksom.
Okay.
Och använde Dahlia för att liksom köpa grejer åt honom. Så här. Men det vet jag inte.
Nej.
Men så började det liksom hända så här konstiga saker runt Mike och Dahlia. Och i mars, alltså ja, typ en månad efter att de har gift sig, så knackade det på Dahlia och Mikes dörr en morgon. Utanför så står 2 poliser och Mikes typ så här, jag vet inte vad det heter på svenska, men som parole officer.
Just det, men har vi det systemet?
Nej, men jag inte tänker på det att det är sättet, någon sån övervaknings...
Ja.
Eller, jag tror inte vi har det.
Nej, men det är när man blir villkorligt frigiven i USA så får man, exakt, en person som har ansvar för en typ.
Man har väl någon kontakt... Jag har ingen aning.
Nej.
Men den här kontaktpersonen hos polisen står där med de här 2 poliserna. De har fått tips om att Mike säljer droger från huset. Och de har med sig ett tillstånd att få genomsöka det. Och om de hittar någonting så riskerar Mike att få 10 år i fängelse.
Åh, jävlar.
Så att de går in och rotar igenom huset men hittar ingenting. Och bara, så de bara, okej, okay, vi liksom, vi vet inte. Okay, nej. Vi litar, eller så här, vi hittar ingenting.
Nej, vad ska vi göra?
Ja. Helgen efter att det här har hänt så åker Mike och Dahlia till Palm Beach på en romantisk weekend. När de sedan har checkat ut från hotellet och ska gå till sin bil så möter de polisen på parkeringen. För när då säger polisen att de har fått in ett anonymt tips om att det säljs droger ur en bil av den här modellen som Mike har på just den här parkeringen.
Hmm.
Så de liksom står och väntar vid den här bilen då. Som de har fått in tips om. Som säljer droger. Som då råkar vara Mikes. Så att de ska då gå igenom den. De har en sån här liksom warrant för att gå igenom den också. De letar igenom bilen. Hittar ingenting.
Men vad är det som händer?
Det är så jäkla konstigt. 2 veckor efter detta igen då. Så har Dahlia och Mike varit på middag. Och även den här gången så möter de polisen vid sin bil. Och då har de också fått ett tips. Och då bara så här, vi behöver gå igenom din bil. Vi hör att det finns...
Är det hans fru som ringer? Hans exfru?
Mm. Vet inte. Och den här gången så hittar de.
Okej.
De har med sig en narkotikahund och de hittar typ alltså ett litet så här, typ som ett ciggpaket med någon slags drog i. Jag vet inte. Det är inte liksom, ja.
Men typ gräs eller
nej,
liksom
något annat tyngre. Jag tror att de liksom har använt gömt det typ i ett ciggpaket men okay. Att det är någon annan typ av tyngre drog.
Mm.
Och när de hittar den så blir han helt så här, vad fan, det här är inte mitt. Jag har blivit ditsatt. Det är någon som har lagt det i min bil. Det här är verkligen inte mitt. Och alltså han verkligen blir så här jättechockad och typ får panik. Och polisen är bara så här, vi litar på dig. Vi tror att du har blivit ditsatt. Det här är nog inte ditt. Så han liksom släpps för det.
Okej.
Okay. Det är skitkonstigt.
Ja, men det är så konstigt, det är jättespännande.
Men när det här har hänt då, så de får åka hem. För de bara så här, okej, vi tror på dig. Vi tror att du har blivit utsatt. Så de kanske får åka förbi, in till polisstationen eller någonting. Men när Mike och Dahlia är på väg hem så är Mike bara så här, vad fan är det som händer? Jag säljer inte droger. Vem är det som håller på att ringa in alla de här anonyma tipsen?
Nu har jag en annan idé. Jag kommer bara säga det. Jag har lite olika idéer här då. Det ena är ju exfrun.
Mm.
Det andra är att det är Dahlia som ringer in det för att skicka in honom i fängelse så hon kan clean his accounts and get out of there.
Okej. Okay. Så han är så här konfunderad och bara, vem fan är det som håller på det här sättet? Men så inser han att den enda som visste att han och Dahlia skulle gå på middag på den här restaurangen just den här kvällen var ju Dahlia.
Yep.
Så han bara frågar henne så här upfront och bara, är det du som har... Är det du som håller på att anmäla mig till polisen?
Så stel fråga.
Och hon blir tokig. Hon blir så upprörd. Yep. Så här, hur kan du ens fråga mig en sån sak? Varför skulle jag göra det? Bla bla bla. Och han bara så här, ja men förlåt, alltså, det är helt sjukt att jag ens tror det här om min fru.
Vi har ju varit tillsammans i 20 minuter nu och du skulle aldrig göra så mot mig.
Jag känner dig. I know you. Men så de åker hem, de blir vänner igen och han ber om ursäkt och du vet, har typ lite dåligt samvete så här. Och dagen efter det här så berättar Dahlia för Mike att hon väntar hans barn.
Japp.
Yep. Ja. Och Dahlia har, trots att hon lever ihop med Mike, eller alltså de är ju gifta, så har hon också haft ihop det med några andra killar. Tidigare pojkvänner eller tidigare liksom kunder eller vad det nu är, vet jag inte exakt, och det sägs lite olika.
Yeah.
Bland annat så har hon då haft ihop det vid sidan om Mike DiPolito, så har hon haft ihop det med en man som också heter Mike, men som heter Mike Stanley.
Fråga, för hon har när de har gift sig slutat jobba som sexarbetare.
Jag tror
typ.
Det. Ja. Mm. Och den här Mike Stanley då, som hon har fortsatt, de har varit ihop flera gånger. Eller han har varit, de har i alla fall liksom haft någon typ av relation med varandra, fram och tillbaka. Och Dahlia har flera gånger så utnyttjat honom, alltså pengamässigt. Och sen han är inte varit jättekär i henne. Och sen har hon utnyttjat honom och så har hon dumpat honom. Och sen har hon typ så tagit tillbaka honom, manipulerat honom och så här wheeled him in. Och sen liksom gjort samma sak om och om igen.
Ja.
Så att, men hon har då träffat Mike Stanley vid sidan om Mike DiPolito. Så att hon får Mike Stanley att gå med på att hjälpa henne att blåsa Mike DiPolito på. Hon vill liksom, ja, hon vill blåsa honom.
Mm.
Så hon, och hon, alltså, hon är verkligen så här riktigt manipulativ, du vet, så här, typ, ja, hon skriver så.
Hur låter hon?
Hon skriver så här riktigt störiga saker till honom och verkligen så här. Så hon får i alla fall Mike Stanley att ringa upp Mike DiPolito och typ så här, han låtsas vara någon slags ekonomisk rådgivare eller du vet någonting och bara så här, I'll help you, typ placera dina pengar på bästa sätt skatteplaneringsmässigt, du vet.
Folk är för avslappnade med den här typen av samtal i den här historien.
Det att är de så bara, jävla konstigt.
Varsågod.
Verkligen, det är så jävla konstigt. Så Mike Stanley ringer upp Mike DiPolito,
yeah,
och är typ så här, jag kan hjälpa dig att liksom rent skatteplaneringsmässigt tror jag att han får det låta som. Så tycker jag att du ska skriva över ditt hus på din fru. Och du vet, bla 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 bla.
Yep.
Och Mike DiPolito typ gör ingen närmare efterforskningar här, utan han bara, du, det låter som en jättebra idé faktiskt.
Främling på telefonen.
Exakt.
Vi har ju samma förnamn.
Vi, exakt. Och I know all of them good guys are named Mike.
Jag har ju känt dig nu i 20 minuter. Och det är lite grann min grej.
Det är lite min grej, lita på folk och göra livsomvälvande beslut. Så att han skriver över sitt
hela huset
på Dahlia.
Ja. Jävla vad smart hon var ändå.
Och efter, så jävla smart. Och efter att hon har fått Mike Stanley att hjälpa henne med det här, så dumpar hon honom igen. Och bara så här, bye, I got a house now. Och så kontaktar hon en annan man som hon också haft ihop med tidigare.
Uh-huh.
En man vid namn Mohammed Shahadi. Och de måste typ ändå vara ganska tajta, för att hon ber honom kort och gott att hjälpa henne att hitta en hitman.
Ah,
som ska hjälpa henne att döda sin man, Mike DiPolito.
Alltså, ja. Det är alltid när det är så.
Mm.
Jag har så svårt att förstå hur man ställer frågan.
Ja.
Hur man öppnar upp för.
Mm.
Och tror du man ser till så att den andra är full först och så känner man lite på det?
Hon har typ så här gått en ganska... Det var så, hon typ... För han, ja, nej jag vet, det är så jävla konstigt. Men det är ju tydligen inte så konstigt, för folk får ju folk att mörda varandra.
Det är lite konstigt.
Jo. Det får jag väl säga då. Lite konstigt. Nej, men jag menar, det händer ju ändå typ ganska ofta att folk får ju liksom med andra,
jag vet,
med sig andra när de är i sina mördarintressen.
Bara en sån sak.
Nej, men jag menar, det är så jävla konstigt.
Eller typ paddel. Spela paddel.
Ja.
Också sjukt att få med sig någon på.
Tycker du det? Det är så kul, har du aldrig spelat paddel?
Jag sa det mest för att jag fattar att direkt att du och Oscar, a mean paddle couple.
Jag är skitdålig. Jag är verkligen asdålig. Men
Oscar är bra.
Oscar är jättebra.
Ja, jag kan verkligen tänka mig det.
Ja, han är mer en racketman än vad jag är en racketkvinna.
Men du har andra kvaliteter.
Det har jag. Till exempel det här, vilken stol.
Bra hår.
Bra hår, tack.
Underbar person.
Tack. Bara en sån sak.
Läs. Kunnig.
Det är med. Tre saker som Oscar inte är. Jo, han är en underbar person.
Ja. Bra hår. Läskunnig.
Ja. Okej.
Han har allt bla bla.
Nog om honom.
Ja.
Mer om Dahlia DiPolito.
Okej.
Okay. Mm. Men. Mike DiPolito är in luck, för Mohammed går direkt till polisen och berättar vad som hänt.
Bra.
Och jag vet inte riktigt exakt varför. Men det är typ att han är fett trött på Dahlia. För hon har väl hållit på så här.
Hon lär ju ha utsatt honom för massa skit också. Liksom.
Ja. Och det var någonstans... Jag har lyssnat på jättemånga olika poddar kring det här.
Ja. Yeah.
Och det var ju någon podd som var så här, att hon försökte stjäla typ en pistol av honom. Och det var då han tröttnade och så här. Men jag vet inte.
Hon höll nog på så här.
Så Mohammed går till polisen och så ber de honom att stämma träff med Dahlia igen, för de behöver få det här liksom bevis för att det här är sant.
Yep.
Så de installerar en liten gömd kamera i hans bil.
Yep.
Och han stämmer träff med Dahlia. Och det fångas då på film när Dahlia ger Mohammed $3,000 som en delbetalning till hans hitman. Hon ger också Mohammed en bild på Mike DiPolito och en bild av deras hus. Och så liksom sitter de så här och planerar i bilen typ. Och de har typ egentligen nog med bevis för att typ så här sätta dit henne för det här. För att det är väl någon så här, jag vet inte vad det kan vara för
brott. Men jag tänker att om man har lämnat över pengarna så menar man ändå,
då är det anstiftan. Man allvar, liksom. Mm. Oh. Anstiftan. Gud, jag letar efter det ordet.
Där har du det.
Men polisen är så här, nu ska vi verkligen sätta dit henne. Så att de utser en undercover cop att spela
Hitman.
Så Mohammed bara så här, ah, nu ska du få träffa min hitman. Typ. Han kommer ringa dig och stämma träff. Typ så här, bla bla bla. Så att hitmanen som
en polis
ringer Dahlia och bara, jag kommer komma upp från Miami, typ, vet jag, träffar dig här och där, bla bla bla, bla. Och så bestämmer de träff på en parkering på, alltså utanför ett apotek. Och så sitter de, hon kliver in i bilen och där har de ju riggat med kamera och allting. Yep. Och de sitter i hans bil och så går de igenom liksom allting och han typ ställer massa frågor och hon är typ lite så här, allting finns på film, så allting finns på YouTube. Hon är typ lite så här, hon vill inte säga för mycket. Så när han typ frågar så här, typ, ska jag dö, du vet, så säger helt
för att då han vill typ att hon ska säga, och sen så ska du gå in och skjuta honom.
Ja. Och då är det typ att hon bara, det är bättre om jag typ inte vet för mycket, du vet, så här, bla 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 bla. Men så säger han typ att och en sak som är så sjukt större är typ att hon säger typ så här, hon bara, jag förstår att du bara tror att jag är en så här snygg tjej, men jag är typ tuffare än vad jag ser ut. Och då är det typ att han bara, you are very beautiful though. Och hon bara, oh, thank you. Alltså hon är, det är verkligen känns tydligt att hon är så här en tjej som killar tycker är skitsnygg, som är van att få, vad fan, precis
hon är,
som helst.
Hon är narcissist, ja. Och är van att få, get it her way.
Ja. Men så säger han typ så här, att jag måste verkligen veta att du, att det här är det du vill. För att när vi skiljs åt från den här bilen så finns det ingen återvändo. Du kan inte ändra dig för att när du har liksom, när vi har bestämt det här, då kommer jag åka och döda honom på onsdag morgon. Och då säger hon att hon är 5000% sure att hon vill göra det här.
Wow.
Mm. Så de bestämmer då att Dahlia ska gå och träna tidigt på morgonen den 5 augusti så att hon inte är hemma när det väl är dags. Och han säger då att han ska ta sig in och låtsas som att det är ett inbrott och att Mike då har blivit skjuten på grund av att han är hemma, typ så. Och så han ska ta med sig lite grejer och dra typ. Så Dahlia kom, ja. Så på morgonen den 5 augusti så åker hon till gymmet klockan 5:43 på morgonen.
Mm.
Och med sig har hon också typ så här alla sina dyra smycken, du vet, typ en dyr handväska, och det är väl för att hon inte vill att det ska råka snos, för hon litar typ inte riktigt. Hon är så här, ringer till Mohammed och är typ lite orolig att han ska hitmannen ska råna henne, du vet. Så man bara, det var också i någon podd jag lyssnade på som bara så här, det finns inga hitmans. För att antingen ser de undercover cops eller så kommer de blåsa dig på dina pengar. Det är ingen som kommer mörda en annan person. För typ, alltså, eller det kanske finns några. Men
några stycken.
Det är men inte så många. Vanligt.
Nej, framförallt inte sådana. Jag tänker att möjligtvis om de är sådana, du vet, maffia hitmans.
Det finns ju. Det är ju uppenbart att det finns. De har ju till och med blivit intervjuade i det där programmet som jag såg här sist på Netflix. Lyssna på de andra avsnitten för att höra vilket. Jag kommer inte ihåg vad det heter.
Bra.
Okej, så att hon åker 5:43 till gymmet.
Japp, tar med sina smycken och grejer.
Ja. Efter det ringer polisen på dörren hemma hos Mike och Dahlia och bara så här, hej.
En liten grej.
Alltså förstår du chocken och bara, hej Karin, du är inte i trubbel men Marcus har beställt en hitman för att mörda dig, så att vi behöver att du hänger med oss.
Hur länge har de varit gifta här?
6 månader typ.
Det är
ju typ som ni.
Ja. Åh nej.
Akta dig.
Jag orkar. Ja, det är det som är problemet.
ja, så att de bara tar med honom till polisstationen. Och sen ringer då polisen till, eller de smsar Dahlia och så ber henne komma tillbaka till deras hus. Och på plats har de ju då en fejkad brottsplats. Och på plats är också är ett kamerateam. För det sjuka är att dels är det typ så här, något nyhetsbolag tror jag. Men de polisen har alltså det är tv-programmet Cops som är där och filmar allt.
Nej.
För att eftersom hon redan har liksom, hon har redan begått ett brott, så får de filma där.
Oh,
eftersom hon liksom redan har betalt för mot.
Lär vad sjukt.
Mm. Så att allt finns på film.
Det är med i Cops. Ja.
Alltså det är så jävla sjukt. Så att Dahlia Dahlia kommer körande då, möter den här polisen och hon bryter ihop. Alltså du vet när man ser henne på filmen, alltså hon alltså, skakar, skriker och no, du vet så här. Show me his body, take me to him, du vet typ så.
Oh, vad pinsamt.
Alltså det är så pinsamt.
Och alla bara
alltså det är så pinsamt. Det är så jävla pinsamt.
Gud, vilken panik.
Så nu är vi tillbaka liksom. Nu är hon, de tar in här på polisstationen och låtsas först att de bara vill prata med henne eftersom hennes man har blivit mördad. Men efter ett tag så tar också polisen in den här hitmannen och bara får se hennes reaktion innan de säger så här, ja, vi kommer att gripa dig. Så det är typ att de bara, vet du vem det här är? Och hon bara så här, nej. Hon bara blånekar att hon någonsin har sett honom. Han låtsas också som att han inte vet, du vet, han är fortfarande i sin roll som hitman typ. Och polisen bara, men vi har sett honom springa från ert hus efter att Mike blivit skjuten. Bla, 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 bla. Så, och de bara så här. Och hon bara ljuger. Allting filmas i förhörsrummet också. Och efter att de då har konfronterat henne med den här hitmannen och allting, så säger de så här, du kommer gripas idag för mordförsöket på din man. Och hon bara så här, I didn't do anything. Du vet, bla, 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 så här. Alltså, ja, det är så pinsamt. Det är så sjukt pinsamt. Och polisen bara...
Jag känner mig så stressad.
Ja, men det är så pinsamt, verkligen. Och polisen bara så här... Sluta säga att du inte gjort någonting. Vi har allt på film. Vi har på film när du sitter och liksom beställer mordet på din man. Och hon bara fortsätter att bara blåneka allting. Vilket är så jävla dumt. Hon får också... De typ, jag säger också bara så här... Din man lever, han är inte död. Och då är det typ bara, oh my god. Typ så här blir jättetacksam. Och de bara, visst. Typ så här, jo tjena.
Inte tack vare dig.
Så hon bara fortsätter att blåneka allt så här. Liksom. Och hon får träffa Mike. Eller de tar in honom. Och då, jo, de tar in honom i Mike i förhörsrummet. Och bara, hon bara, come here. Och jag, så... Ja, hon är så jävla störig.
Och hur reagerar han?
Han bara, typ, tycker hon är helt jävla fuckad. Bara, vad håller du på med? Typ, vad har du gjort för någonting? Hon bara, jag har inte gjort någonting. Du får inte tro på dem, bla bla bla. Ja, sen så åker hon i alla fall in i häktet. Och när man väl sitter i häktet får man ju då ringa ett samtal. Man kanske får ringa fler.
Vem har du ringt?
Vem jag hade ringt? Oscar. Han är ju både advokat och min livspartner.
Just det.
Vem hade du ringt?
Det är en Oscar. Han hade kunnat säga till dig, men också
och jag hade sagt till Marcus. Exakt. Och så hade han hjälpt dig under tiden.
100%.
Ja. Det är så smart.
Kan jag få Oskars nummer innan vi går?
Ja, för du kan inte skriva på Facebook. Du kommer inte ringa någon för att du hatar att prata i telefon.
Oh, nej, jag kommer sitta där alldeles ensam och gråta. Jag bara, det är inte så att man kan få ett sms.
Tyvärr.
Okej, okay, ja. Hon ringer sitt enda samtal.
Hon ringer Mike DiPolito. Alltså då här.
Va?
Mannen man? Som hon precis har försökt mörda. Och hon försöker att manipulera honom. Och bara så här, allt det här är en helt jävla sjuk lögn. Bla bla bla. Och det sjukaste är att han typ inte blir helt jävla galen på henne. Utan han typ så här försöker resonera med henne. Och bara så här, men jag får inte prata med dig. Du vet, jag kan inte hjälpa dig på något vis. Du vet,
och det här spelas ju också in förstås.
Mm. Så allting finns.
Oh!
Så han säger typ så här, ja, om du skriver tillbaka huset till mig, alltså som att, ja,
just det.
Så ska jag se till att hjälpa din mamma i alla fall. För mamman, du vet så här. Men han typ är riktigt arg på henne efter ett tag, men du vet så här, jag hjälper din mamma om du ser till att skriva över huset. Och hon tar på sig, du vet, riktig offerkofta och bara, I'm rotting here in jail and all you can think about is a house. Och han, du vet, man bara, du försökte mörda mig.
Alltså vad fan, jag blir så jävla irriterad på den här personen.
Hon är så jävla störig.
Gud.
Men han i alla fall, liksom, han går inte på det.
Nej, skönt.
Ja. Hon sitter häktad i 20 månader.
Jävlar.
Sjukt lång tid. Innan hon har sin första rättegång i april 2011.
Vilket är också sjukt med tanke på att det finns så himla mycket material.
Mm, jag vet, det är väldigt konstigt. Hennes försvar försöker hävda att Mike älskar reality-serier. Och att allt det här är fixat för att han ska få vara med i Cops. Alltså, förstår du?
Det är det sjukaste.
Vilken bizarr.
Men vänta, han var ju inte ens med i Cops.
Nej.
Han var inte där när de kom.
Och hans eller åklagaren är typ bara så här. Men varför säger hon hela tiden, varför försöker inte hon få honom att förklara det? Liksom? Hon säger bara att hon inte har gjort någonting. Och de bara, hon var i chock när du vet, bla bla bla. Det är alltså deras
försvar. Det dummaste jag någonsin har hört.
Det är så jävla
sjukt. Hoppas verkligen inte Oscar kör den på mig.
Jo, alltså, men Oscar kommer lösa det.
Ja, bra, bra. Karin vill så gärna vara med i nästa säsong av Spår.
Typ att du vill det.
Nej.
Nej.
Möjligtvis som utredare.
Åh.
Nej.
Du ska bara ha sån detektiv glasögon eller sånt.
Jag kommer ha förstoringsglas, ja.
Det heter det. Tack.
Det synd att jag gör så himla dåligt i poddform. Att jag måste gå runt och klinka det lite grann mot olika saker. Okej, så det är hennes försvar.
Det är hennes försvar.
Det är det sjukaste.
Ja. Och efter en månad så döms Dahlia för anstiftan till mord på hennes man. Och hon döms till 20 år i fängelse. Men på något konstigt sätt, det är något fel i hur domen fastställdes. Så att hon överklagar och under tiden som hon väntar på nästa rättegång så sitter hon i husarrest istället för i häktet.
Va, i huset som hon har?
Nej, jag tror det hemma hos sin mamma.
Ah, okej.
Och 2014 var det då dags för en ny rättegång igen. Och den här gången så hävdade hennes försvar att hon har blivit hotad av Mohammed. Alltså den mannen som hjälpte henne.
Oj, att, okay.
Och att och jag vet inte exakt vad han ska ha för anledning till.
Nej.
Att vilja, han kanske vill ha Dahlia för sig själv eller någonting. Så att hon säger att, hon och hennes försvar säger då att hon har bara gjort allt det här för att hon har blivit hotad av Mohammed att göra det liksom.
Okej, okay. Ja.
Också jättedåligt försvar.
Ja, verkligen.
Den här gången så kom juryn inte överens. Så att det blir så här en tredje rättegång. Och under den tiden så satt hon också i husarrest hos sin mamma. Och under den här husarresten så blev hon gravid. Det barnet hon väntade då med Mike förut var ju bara en lögn. Men nu blir hon gravid och föder ett barn i husarrest.
Och vem är pappan?
Det vet någon random dude.
Okay.
Någon annan som hon lurar säkert.
Yeah.
Och du vet, de försöker väl använda det typ av this poor, nyblivna mamma.
Hon måste vara ute för att vara med sitt barn, bla bla bla. Mm.
Den gubben går inte.
Nej.
Så Dahlia döms till 16 års fängelse utan chans till frigivning. Och då ska hon sitta inne till 2032. Men hennes advokater, de håller fortfarande på att försöka få resning och sånt där. Alltså jag läste senast någon artikel från maj 2020 typ. Men hon sitter.
Vad var det där?
Alltså det är så sjukt. Det är så sjukt.
Men också, vet du vad?
Mm.
Om det nu är så att man typ är ihop med någon som är så här, jag älskar reality-tv och jag vill så himla gärna vara med i en reality-serie. Antagligen inte Cops, va?
Nej.
Det är så himla dumt. Eller,
det är så dumt. Det är det sämsta lögnen jag någonsin har.
Det är otroligt. Mm.
Och jag har sett en dokumentär som heter The Curious Case of Dahlia DiPolito.
Där det finns
där massa. Man får se massa film och höra samtal och så här. Jag har läst en artikel på ABC News som heter How Dahlia DiPolito is Managing Prison Life and Her Legal Team's Hope for a New Trial.
Ja.
Jag har lyssnat på podden Court Junkie, deras avsnitt om Dahlia och Mike. Och så har jag läst en podd som är, eller nej, gud, 100 år gammal.
Ja, det är det. Läsen.
Jag läste en blogg som heter Criminal Words, så där Dahlia DiPolito case summary. Och så har jag lyssnat på Case File och Twisted om.
Och jäklar vad du har lyssnat. Tack så jättemycket. Det var helt sjukt.
Ja, visst var det. Så starkt.
Såna där fall
är så sjuka.
Jag vet, och det är såna vill vi ha tips om.
Ja.
För de är fan.
De är bra. Bara,
så är det var jag som gjorde Twist and Turns.
Och sköt borta.
Så bra, tack snälla.
Tack själv.
Anna.
Karin.
Har du varit på Biltema.
Det har jag. Och det är så härligt för det är en sån butik som jag älskar som har absolut allt. Man går bara in och så tänker man så här, jag behöver ingenting. Och sen kommer man ut och så har man insett att man behöver
allt.
Och de har allt.
De har allt. Jag vet, det är otroligt. Jag är lite sugen på att köpa en ny fritös. Tror du det finns på Biltema?
Jag vet att det finns på Biltema.
Japp.
Och vet du vad jag tänkte att jag ska köpa till Sigrid?
Nej.
Ett verktygsbälte för barn. Tror de har det?
Så hon kan umgås med Oskar.
Ja. Tror de har det?
Ja.
De har det.
De har det.
Och vet du vad de också har?
Nej.
För du vet ju vad jag gillar. Handla på nätet.
Så handla i allmänhet, handla på nätet. Framförallt.
Med Biltemas tjänst, köp och hämta, så kan man sitta bara browse the net på allt de har.
Kanske specifikt Biltema då.
Biltemas nät.
Ah.
Och så klickar man. Jag vill ha verktygsbälte för barn till Sigrid. Jag vill köpa en sous-vide till Karin. Jag vill köpa en fritös till Karin.
Nej men gud, jag fick två.
Du fick två grejer. Jag vill köpa en jackformad bakform
till Marcus.
Till Marcus. Jag köper någonting till Oskar som han vill ha. En ny kniv kanske de har på Biltema.
Japp, absolut. Även verktyg. Jag gillar verktyg.
Att laga mat med.
Att laga mat.
Och sen klickar jag i det. Klick, klick, klick. Köp, köp, köp. Vad vill jag hämta det? Biltema i Sickla till exempel.
Ja.
Där Marcus var häromdagen.
En av dina favoritställen.
Exakt. Och så klickar jag köpa, hämta. Och så hämtar jag det. Utan att stå i kö. Utan att behöva leta på alla hyllor.
Inom två timmar.
Inom två timmar.
Inom två timmar. Finns det där. Du slipper gå in.
Biltema. Köp och hämta. Gotta love it.
Nej. Okej.
Ready?
Nu fick jag en sån scare att jag redan har gjort det här fallet. Men jag frågade också dig.
Jag känner inte.
Men jag vet inte varför jag borde bara googla. Det är inte som att någon av oss någonsin minns någonting. Men jag tror inte.
Jag tror inte det heller. Förlåt. Yes.
Det hade varit tråkigt. Men i sådana fall. Så
får ni höra det igen.
Får ni höra det igen. Förhoppningsvis bättre den här gången. Okej. Klockan är 5 på morgonen. Det är den 8 september 1829. Och jag säger det just som klockan slog 18:29.
That's a sign.
För något. That's a sign att du har redan gjort det här fallet. En nattvakt i Lund gör en fruktansvärd upptäckt. För utanför rektorn till Lunds, på Lunds universitet, han heter Anders Otto Lindfors. Utanför hans hus på Adelgatan hittar han en nära på naken ung man död.
Mm-hmm.
Och den här mannen är liksom svårt misshandlad. Så svårt misshandlad att man kan inte avgöra vem han är, trots att Lunds universitet bara har lite drygt 400 elever vid den här tiden. Så det är lite litet. Men det som är tur är att en tvätterska råkar gå förbi.
Mm-hmm.
Ser nattskjortan.
Och bara, den där känner jag igen.
Det kan ha varit en underskjorta, jag tror att det var en underskjorta.
Mm.
Exakt, och bara, den där känner jag igen. Den där tillhör den där personen. Och personen som hon då identifierar den här kroppen som är Andreas Emanuel Landén, eller Anders Emanuel Landén. Det är lite olika, men jag kommer kalla honom för Andreas, för det är det som verkar vara mest genomgående liksom.
Okej, jag tänker att han heter Anders, men du kan säga Andreas.
Men jag tänkte att rektorn heter Anders.
Ja, det kanske var därför jag tänkte det. Ja, han heter Andreas.
Han heter Andreas. Han är då en 22 år gammal teologistudent från Orust kommun.
Mm-hmm.
Och från hans kropp så går ett tydligt liksom spår i blod längs med gatan.
Mm-hmm. Var kommer blodet ifrån?
Man börjar följa spåret. Och spåret följer då liksom ned längs den här Adelgatan då till hörnet Sankt Annegatan.
Mm. Adelgatan vet jag väl ligger, men jag vet inte vad Sankt Annegatan.
Ja, men det är precis där liksom vid den här parken typ eller vad det är. Det är typ mindre än 100 meter därifrån. Och därifrån så går spåret in i en studentkasern.
Oj, så gud, det är superspännande.
Nej, hon gör verkligen det. Raka vägen upp på tredje våningen och fram till en dörr. Och när man öppnar den dörren så hittar man en nedblodad gärningsman sittandes i ett nedblodat rum. Och den här mannen heter Jakob Wilhelm Blomdahl.
Bloddahl.
Bloddahl. Och han kommer bli den sista som avrättas i Lund.
Gud, vad många sista avrättningar känns som att du har gjort.
Men vet du vad?
Nej.
Han döms till döden av rektorn på Lunds universitet.
Va? Gud, vilken mångfacetterad man.
Visst är det galet?
Vad sjukt. Okej. Okay. Ja.
Så det är alltså rektorn på den skolan som dömer, och typ några andra professorer och sånt, som dömer honom till kommer döma honom till avrättning med halshuggning. Okej, vi börjar från början. Jag kommer börja med lite bakgrund om offret, som alltså heter Andreas eller Anders Emanuel Landén, men jag kommer kalla honom för Andreas. Han föddes den 7 augusti 1807 i Morlanda socken, Orust i Bohuslän.
Mm-hmm.
Visst har jag berättat om när min mamma tvingade mig ut på en mardrömsvandring som pågick i 10 timmar och var 3,5 mil. Vi ställde bilen vid den här jävla Morlanda kyrka.
Okay.
Så jag var så här, jag bara, undrar vart det här ligger, googlade lite. Fick rakt upp och ner PTSD av att bara se den kyrkan. Det var hemskt.
Rosita ville stänga sina aktivitetscirklar om och om igen.
Alltså vet du, så många aktivitetscirklar stängda. Andreas är son till Kronomagasins förvaltaren Anders Landén och Kristina Katarina, eller född Insulander. Vet inte vad hon hade för jobb.
Nej.
Efter att ha läst på Uddevalla lägre lärdomsskola så flyttar då Andreas till Lund, där han skrivs in på Göteborgs nation den 8 oktober 1825. Han var på universitetet för att studera teologi. Mm. Vilken nation tillhörde du?
Malmö nation, och jag gick också på teologiska institutionen för jag läste religionshistoria min första termin.
Titta, där ser du.
Är jag Andreas samma person? Är jag hans reinkarnation?
Ja.
Ja.
Och här tror jag att ni också är väldigt lika varandra, för han hade väldigt ont om pengar.
Ja, 100%.
Det var precis som nu, inte ovanligt bland studenterna. Det var väl liksom, han hade väldigt få ägodelar. Mm. Han hade en av dem var inte en kundvagn, vilket är skillnad mot dig. Visst var det att ni hade en kundvagn som ni tog upp?
Ja, den stod i vår lägenhet. Ja,
exakt. Kolla vad jag minns saker.
Jag var faktiskt inte med och tog upp den, men jag var däremot med och tog ner den.
Väldigt bra.
Så jag var inte med när det roliga hände, jag var bara med när det tråkiga hände.
Tråkigt. Okej, så det här är vad man senare kommer säga att han äger dem. Ja, men det är lite som lite kläder och sådär. Och sen har han en spegel, en klädborste, ett kit för rakning och ett kit som är skrivdon.
Mm-hmm.
Och så äger han också, citat, en gammal kakburk. Jag vet inte om det var kakor i, eller om det bara var... Så som du vet, alla har sådana Royal Danish-kakor på vinden som ligger... Sådana tänker jag tyvärr, att det är en väldigt gammal tradition. Han hade ägt en flöjt av ebenholts. Men den hade varit tvungen att pantsätta.
Hårmörkt som ebenholts.
Flöjtmörkt som ebenholts. Lite mindre känd version. Men i alla fall. Och sen så hade han också ett par skridskor och ett par sporrar.
Aha.
Han hade under åren i Lund hunnit samla på sig lite skulder från lite olika håll. Men det är liksom
också som jag.
Exakt, verkligen. Men det verkar liksom inte varit... Det var inte så jävla lätt, men det var inte det att det var fruktansvärt heller. Liksom. Nej. Och det här är typ så här... Det verkar vara ganska genomgående för, som sagt, för typ alla studenter i Lund vid den här tiden. Eller kanske inte alla, men väldigt många.
Mm.
Lund var jättelitet, typ 4 000 invånare.
Shit.
Och det gick typ 420 studenter på universitetet. Men redan då var det liksom redan 160 år gammalt.
Vad sjukt.
Jag vet.
Men vadå, du gick typ 10 studenter på...
Det var en kille som började läsa en bok.
Han bara, I hereby öppnar Lunds universitet.
Exakt, så gick det faktiskt till. Studenterna var som sagt ofta ganska fattiga, och de höll sig liksom i så här, det var som en stad i staden typ. De interagerade, de var inte så mycket med övriga invånare då. Det var typ ganska tur, för att studenterna kunde, precis som det så ofta är fallet även nu, inte bete sig. De hittade väldigt ofta på skit. Alltså de slogs liksom mycket med varandra, men de slogs också med övriga liksom unga invånare i stan och sådär.
Mm-hmm.
De bröt sig in hos folk, de stal, de söp. Det var
the huge.
The huge, exakt. Och det var liksom upp till enskild, alltså anställda på varje enskild nation att se till att studenterna på den nationen betedde sig. Så då hade de liksom en ansvarig. Det verkar vara hur de liksom kontrollerade det. Och det verkar ha varit lite svårt.
Mm.
Här kommer några andra lite mer specifika saker som det beskrivs som att de gjorde.
Mm-hmm.
Vrålade i dörrar. Stänkte svavelsyra på kärringar.
Men gud.
Men nu till min personliga favorit. Skrek i kapp med barnaföderskor.
Jajamän.
Tänkte när du låg inne. Så bara, kommer det någon från så Stockholms universitet, KTH, öppna dörren.
Nej, med en sån keps. Eller sån mössa som de har.
Och vrålklädd.
De bara, vi har nollning nu.
Gud. Exakt, vidrig.
Trauma.
Verkligen. Men det gjorde de då. De gjorde både, som sagt, antingen de här studentkasernerna som väl är som dagens korridorer, eller så hyrde de typ rum av privatpersoner. Och de klarade sig på mat från stans matmammor. Och jag vet inte riktigt hur det funkade, men tydligen var maten väldigt, väldigt äcklig. Och funkade bäst på att liksom att kasta på folk man inte tyckte om.
Alltså.
Det var kaos. En annan som verkar haft det ganska jobbigt och som hade stökigt och fattig och inte mådde särskilt bra var då Jakob Wilhelm Blomdahl som skrivs in på Göteborgs nation precis efter Andreas.
Okej, okay. Vad pluggade han då?
Också teologi. Mm. Han var också från Västsverige. Men han kom från Starkär kanske, i Ale kommun.
Okej. Okay.
Där hans pappa Johan Ulrik Blomdahl var prost. Mm. Så jag antar att det var det han skulle bli också då.
Mm.
Jag vet inte vad hans mamma hette tyvärr. Det går så himla bra att beskriva mödrabilderna här. Men, hon födde honom i alla fall den 12 januari 1804. Så han var då några år äldre än Andreas. Och han pluggade först i Göteborg på gymnasium innan han då flyttade till Lund. Och först dels han in på Norrlands nation, men den 31 oktober 1925 så skrivs han då istället in på Göteborgs nation. Han hade ett studieuppehåll 1826-1827 för att han var sjuk. Alltså han led av någon slags psykisk sjukdom. Så okay. Han på den tiden kallade för nervfeber.
Mm-hmm.
Vilket typ känns som någonting man kan relatera till.
Alltså det var en jättebra diagnos tycker jag.
Men jag kan ju ofta, inte ofta men ibland, verkligen, verkligen relatera till den gamla diagnosen nervsvag.
100%.
För det för mig är det samma sak som när jag känner mig skör.
Ja, ja.
Idag sa jag, Sanna, min kollega och gode vän, skämtade med mig. Så jag var så här, nej, du får inte det. Jag är skör idag.
Mm.
Eller nervsvag.
Jag förstår precis, Karin.
Bra. Jag vet att du gör det. Hudlös. Hur som helst, han har då nervfeber. Så att han försvinner liksom ett tag. Men kommer tillbaka till Lund våren 1828. Och flyttar då till den här studentkasernen i hörnet Adelgatan, Sankt Annegatan, sommaren efter.
Mm.
Jag vet inte hur liksom bra de goda vänner de var, men de pluggade teologi, tillhörde Göteborgs nation och bodde liksom nära varandra.
Mm.
Och hur som helst då så var Andreas hemma hos Jakob den 7 september 1929. Vilket alltså är på dagen när vi spelar in 191 år sedan.
Åh jäklar, vänta, sorry. Åh jäklar! 121 år sedan.
191 år sedan.
91 år.
På dagen idag.
Shit.
Och vad som händer där är ju svårt att veta eftersom Jakob är den enda då som överlever och därmed kan berätta om det. Men det här är hur han beskriver vad som händer. Andreas är skyldig honom pengar. 2 riksdaler. Jag har inte kollat upp hur mycket det var.
Jag skojar.
Men riksdaler känns bara som
jag tror att det var mycket pengar.
Hittepå.
Ja. Jag tror att det var ganska mycket pengar.
Jag tror att det var mitt emellan.
Ja.
Men det var säkert jättemycket pengar för att ingen hade några.
Det kanske var så att 2000 spänn.
Ja, säkert. Och de börjar liksom bråka om de här pengarna. Bråket urartar. Och till slut så plockar de upp varsin järnstång från något slags galler som finns i hans rum. Och så börjar de fäktas.
Är de packade? Det känns 100% som en fyllig grej.
Jag vet inte, men det, jag tror också att de hade närmare fäktning på den tiden.
Ja.
Till exempel då så har ju Jakob, han är liksom en överlägsen fäktare.
Såklart.
Han är ganska bra på fäkta. Och han har liksom tränat fäktning. Det verkar också som att man kunde göra det på universitetet typ. Så att det var liksom mer en grej då. Fäktning, en spaning. Fäktning mer en grej förr i tiden.
Absolut.
Så att det som händer är att de fäktas med de här liksom järngrejerna. Och till slut så får han in en liksom stöt, eller om det är ett slag, på Andreas. Så att Andreas faller ihop medvetslös.
Gud.
Men trots det, trots att han ligger medvetslös på marken, så slutar då inte Jakob att utsätta honom för våld. Mm. Utan han hugger, han slår och sparkar honom.
Oh, och till
slut då så förstår han att han är död. Och först så lägger han kroppen i garderoben.
Mm.
I sitt rum. Och så försöker han typ städa upp allt blod. Liksom. Men det går så där. Så efter ett tag så lyfter han istället ut Andreas och lägger honom, jag tror att han, det verkar som att han lägger honom i utdasset på gården. Mm. Vi hoppas att det inte är...
Jag tror inte det var i utdasset.
Nej, men man säger att det är i avträdet eller vad det heter, vilket ju är utdasset. Jag vet inte. Men det gör han i alla fall. Mm. Och när han har gjort det så går han ut och äter middag. Och,
helt blodig?
Nej, han har nog tvättat av sig själv då också. Men det som händer är att han kommer tillbaka och sen så går han tillbaka till utedasset och hämtar fram kroppen. Så det är väl efter det han blir blodig för att han interagerar med en väldigt blodig kropp. Liksom. Mm. Han tar av Andreas i princip alla sina kläder, alla hans kläder för att försvåra att man ska identifiera honom.
Mm.
Och sen bestämmer han sig för att han ska lyfta ut kroppen ur stan. Det är ju bara jättejobbigt.
Fan.
Så han orkar mindre än 100 meter.
Mm.
Och sen så lämnar han Andreas kropp då utanför rektorns hus på Adelgatan.
Var det liksom genomtänkt att du skulle hamna utanför rektorn?
Jag tror inte det. Jag tror bara att han var typ... Jag gissar att han har druckit upp. Att han har supit när han varit ute och sen bara varit så här, nu ska jag börja ner i stan. Och så jag orkar inte bara lägga det här istället.
Mm. Så måste det ha varit.
Japp. Så därför går det ju delvis typ att det är så här, att det är som sagt... går väl släpspår till avgörandet, men också han har ju själv liksom satt
tagit
i saker och sånt som gör att man bara hittar honom liksom direkt. Och man kan konstatera att Andreas har utsatt för extremt våld.
Fan vad läskigt.
Alltså bland annat så är vänstra sidan av hans huvud krossat.
Mm.
Han har flera sticksår på bröstet och du vet, har sig sår på armarna och sånt för att han har
skydda sitt huvud. Jag hatar såna avvärjningsskador.
Så då kan han ju inte varit medvetslös. Det stämmer ju helt enkelt inte överens med hans historia om att han fick in ett slag och han blev medvetslös. Nej. Han har ju försökt skydda sig liksom. Jakob nekar först, men sen erkänner han och berättar den här historien om den där fäktningen typ. Men det finns en alternativ hypotes. Man tror att Jakob har försökt få det att framstå som något lite mer dramatiskt, alltså lite mer delvis som att de var lite mer equals i det. Alltså att de fäktade, du vet, liksom lite så duelligt nästan. Ja. Liksom. Den här andra hypotesen är att man tror att de har inte bråkat om två riksdaler utan de har båda varit kära i samma tjej.
Okej.
Och de har inte fäktats utan Jakob har somnat. Nej, Andreas har somnat hemma hos Jakob. Ja.
Och då har han mördat honom.
Ja, då har han attackerat honom när han sovit.
Vad tror du?
Jakob har då inga försvarsskador.
Nej.
Alltså han har inga skador själv överhuvudtaget, vilket ju tyder på att han faktiskt inte har liksom att
varit
inte
har in fight.
Nej, precis. Så att och typ den här historien, du vet att de fäktar med varsitt galler, det känns så jävla liksom teatraliskt typ. Det som är jättekonstigt med det här då och som också är anledningen till att jag tyckte att det var intressant är då att det här att det inte faller på liksom det svenska rättssamhället att typ hålla i rättegång.
Nej.
Och döma i det här fallet.
Vad beror det på?
Alltså det är för att universiteten hade liksom den typen av ansvar över sina elever på den tiden.
Det är så jävla konstigt.
Och jag antar att det kanske var för att det var mellan elever. Så att om du pluggar och jag pluggar och jag stjäl av dig så är det på universitetet att liksom utreda det och döma.
Fan vad konstigt.
Så det var väl inte vanligt då att en student mördade en annan student.
Nej. Liksom.
Men så det som händer är alltså att det liksom är olika professorer och rektorn som dömer. Det är liksom ett råd, typ en styrelse som dömer i det här fallet. Och ingen har någon juridisk utbildning alls. Liksom. Och inte heller under utredningen som jag förstår det, för att de utreder ju också liksom.
Fan vad konstigt.
De har ju rättsläkare i och för sig, men det kanske de ändå har liksom så. Men ja, eller läkare har de i alla fall.
Ja.
Men det är så jävla sjukt.
Gud vad knäpp.
Och det finns en professor i den här styrelsen säger så här: jag tycker att vi måste ta hans psykiska ohälsa into account liksom, när vi dömer det här. Exakt så sa han.
Ja, men jag förstår det.
Typ så sa han. Att han liksom sa, vi måste ändå räkna in det, men han är den enda som tycker det.
Mm.
Så tillsammans, alltså så alla andra tycker då att Jakob ska halshuggas.
Mm.
Några problem med den domen. Lund har en avrättningsplats i
Var låg den?
Norra Fäladen.
Mm.
Heter det så?
Ja.
Där låg den i alla fall. Men man har ingen bödel eller en sån skarprättare heter det. Och det finns inte heller, alltså varken universitetet eller stan Lund har det. Okay. Så det är lite jobbigt.
Mm.
Man har ett annat problem som är att man enligt lag måste ha en så kallad spetsgård runt den som ska avrättas. Vet du vad det var?
Nej, vad betyder det?
Det är alltså två ringar med män som har spjut.
What?
Den ena ringen står och riktar spjuten mot den som ska avrättas. Och den andra ringen står och riktar spjuten utåt.
Fan vad konstigt.
Mot dem så att ingen ska kunna komma åt dem. Problemet är att Lund...
Aj. Hon blir rädd, okej okay,
Karin? Jag förstår det. Problemet är att de har inte tillräckligt många liksom män som kan typ göra
det. De bara, tyvärr, det blir inget.
Så de bara, hur fan ska vi läsa det här? Mm. Det man gör då är att... först försöker man övertala Malmö att läsa det här. De bara, skulle ni kunna... Det kommer bli, typ att de är så här, det kommer bli lite obehagligt för oss om vi måste uträtta det här. Så superbra om ni bara kan ta det.
Mm.
Malmö bara, nej. Det här är eran skit. Så att man får kalla in länsskarprättarens.
Mm.
Så han får komma dit. Och sen får man liksom samla hela Lund i kyrkan och så får prästen, inte hela uppenbarligen kanske, men typ alla män.
I domkyrkan.
Ja, exakt. Och så säger prästen, det kan ju inte gå in typ 2000 pers där, eller?
Jo, absolut.
Är det så?
Den är ju A-stor.
Okej, nice. Då är det där. Och så får prästen säga till alla att så här, en man från varje husnummer måste komma och stå i en ring.
Okej.
Okay. Så drar de ihop det. Löser
det old times, alltså. Man vill inte vilja leva då.
Nej, verkligen. Och så känns det som att det var mycket så, en man i varje husnummer. Mycket så man löser saker i allmänhet. Den 16 april 1830 så avrättas den då 26 år gamla Jakob Wilhelm Blomdahl med halshuggning.
Mm.
Enligt rykten var han vid gott mod på väg till sin avrättning. Och egentligen så ingår det i domen att han ska begravas på avrättningsplatsen.
Aha.
Men man ger honom lite nåd och lägger honom istället på en specifik del av norra kyrkogården där olika människor som man då tycker har gjort dåliga saker, exempel självmördare, får ligga.
Aha.
Det här mordet kallas då mordet i locus peccatorum.
Mm-hmm. Vad betyder det? Undrar vi.
Det kallades inte det då. Nej. Utan det var någonting som studenterna gav, det är namn som studenterna gav det här huset.
Okay.
Och det betyder då syndernas hus.
Ah.
Det ligger fortfarande kvar.
Okej, okay, gick du förbi där Helen?
Ja. Och efter det här så grundar man då Akademiska föreningen på Lunds universitet, som fortfarande finns kvar då förstås, för att man vill erbjuda studenterna ett sammanhang för lite mer intellektuellt umgänge.
Perfekt.
Mm. Det här är då mordet på Andreas Amalie Landén, eller den gången Lunds universitet.
Vad kul det var.
Avrättade en av sina studenter.
Vad kul att ha någonting från Lund.
Där du har bott.
Där jag har bott.
Ja. Men är det inte helt
fan
galet att han blev avrättad av sin rektor?
Så sjukt. Det återinför det systemet tycker jag.
Nej. Eller?
Inte dödsstraff, men systemet.
Ah, ja, det är liksom grundläggande att man ska döma inom.
Exakt.
Jag tycker det låter som en utmärkt idé.
Jag tycker det är som att man kan döma inom familjer.
Inom vänskapsrelationer.
Inom vänskapsrelationer. Absolut.
Okej, jag har då läst Wikipedia, svenskamord.se, Lundagårds artikel Dömd till döden av rektorn, skriven av Tobias Stefansson. Lite kort på Kulturportal Lund och deras artikel Ruskigt mord ledde till bildandet av AF av Olof Nordström från Gamla Lundnytt. Mm-hmm. Samt en artikel av Kjell-Åke Sten från kvällsstunden.se.
Mysigt.
Den har rubriken Här mördade han kamraten.
Vad sorgligt tycker jag på något vis.
Jag vet, det är också när det är väldigt unga och det liksom är så här, de är där för att bygga ett liv och så tar två liv slut.
Fruktansvärt.
Men också old times, va?
Ja.
Det var verkligen
inte bättre för.
Det var verkligen inte bättre för.
Tack för den här veckan. Tack Sigrid för att hon ändå skött sig ganska bra.
Jag tycker Sigrid har skött sig jättebra och nu ser jag hur extremt gulliga byxor hon har på sig.
Eller?
Det är verkligen en kanin på varje knä.
Mm. Cute.
Görs de i stora rullar?
Jag har ett par till det.
Bra, men då sitter kaninen på
rumpan.
Perfekt. Önska fall, tipsa som fall. Att Sandell Anna att Karin Londra på Instagram.
Mm.
Gärna såna här som
lite spännande, lite knasiga fall.
Lite knasiga fall. Alltså jag tror att både jag och Anna hakar oftast upp oss på typ en detalj.
Mm.
Som man är så här, japp. Här det spännande. Där var jättespännande. Så om man vill ha lite chans så är det bra att tänka så. Monopol podcast på Facebook och sen så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då!